Det skulle bli ett av Sveriges största industriprojekt där Volvo, Ericsson, Bofors och många andra hade stora åtaganden. Uppgiften var att ta ett rejält tekniskt kliv framåt från Draken.
Då gick det inte fortare, det gick inte högre. Man förbättrade en del på landningssträckor, startsträckor, på svängprestanda. Men framförallt införde man moderna taktiska system byggda på datorteknik.
Som förare uppfattade man ju att man fick en helt annan kontroll på vad som skedde i luftrummet runt omkring sig när man fick tillgång till tekniken i Viggen.
Planet levererades fram till 1990, men den intensiva elektronikutvecklingen gjorde att de sista exemplaren invändigt skilde sig kraftigt från de första. Viggen blev en framgång i de flesta avseenden, men inte som exportartikel.
Det fanns ju de i omvärlden som ville köpa det, men vi ska ju komma ihåg att svenska flygplan under hela efterkrigstiden har ju innehållit ett stort antal komponenter från framförallt USA, och därmed så har vi varit under amerikanska tillståndsregler för att kunna få exportera, och vissa länder som har varit intresserade har kanske vi själva inte velat kunna sälja till på grund av vår egen exportlagstiftning.
Och eftersom krigsplanen fått allt längre livslängd så behövde produktionsapparaten nu sysselsättas med annat. Och Saab satsade på civila så kallade turbopropflygplan. I samarbete med USA tog man fram Saab Fairchild 340 och senare på egen hand det större Saab 2000. Men satsningen lyckades inte ekonomiskt.
The market within a couple of years suddenly changed. And it changed dramatically with the introduction of twin-engined regional jets. And as a result, this very, very fast-growing market was suddenly cut away from them.
Saab mötte allt hårdare konkurrens på den militära sidan. Och beslutet om en ersättare för Viggen föregicks av mer än 10 års förstudier och debatt.
Och jag upprepar en gång, hittills har alla varit ense om att det är nu, i samband med försvarsbeslutet, som beslutet om hur flygplansfrågan ska lösas måste tas.
Ja, det fanns ju lägen i beslutsprocessen fram till 1982 där det fanns situationer som gjorde att det kunde lika gärna ha blivit ett nej till en vidareutveckling av ett nytt flygplan.
Omröstningen utfallit med 172 ja och 167 nej. Kammaren alltså bifallit utskottets hemställan.
Blir det här nu världens bästa militärplan?
Nej, det har aldrig varit tanken att det skulle bli det heller. Det ska bli det plan som passar svenskt försvar, svensk teknologi och svensk ekonomi.
Man kan ju säga att vad gäller acceleration, svängprestanda, fart och så vidare, där är det väl tämligen likartat med omvärlden. Men sen om man ser på kravet på att vara enkelt att serva och enkelt att starta flygplanet på nytt, så är det utformat för svenska värnpliktiga ska kunna ta hand om det. För att vi ska kunna verka från normala svenska landsvägar, parkera flygplanet ute i skogen, och det här är ju någonting som andra flygvapen inte har. Likadant kan man ju säga det här att vi har valt att flyga med en motor. Det är ju dels en kostnadsaspekt, det blir billigare, men det kräver också en mycket avancerad teknik och underhållssäkerhet för att göra detta.
Den 9 december 1988 gjordes den första testflygningen, och så långt gick det bra. Men under de kommande åren skulle projektet drabbas av hårda prövningar.
Det är bra! vad det är för någonting.
Han dog. Vi körde flygplanen.
Ingen omkom i de här haverierna som orsakades av brister i styrsystemets programvara. Trots att två haverier historiskt sett, en låg siffra i utprovningen av ett flygplan, kom Gripen-projektet i gungning.
Hade haveriet över Riddarfjärden i Stockholm lett till att hade ett stort antal dödare på marken, då tror jag också att det av andra skäl än tekniska kanske hade ifrågasatts på ett annat sätt.
Under lång tid var man extremt försiktig vid provflygningarna. Ett nytt haveri kunde betyda slutet för hela företaget.
Saab som företag hade naturligtvis haft svårt att klara sig. Det är den stora produkten vi hade. Och även om vi hade diversifierat inåt den civila marknaden som sen visade sig vara svår, så hade det blivit svårt för Saab om inte Gripen-projektet hade fått fullföljas.
Efter det kalla krigets slut befinner sig flygvapnet på en historiskt sett mycket låg nivå. Men vid en internationell jämförelse blir bilden en annan.
They're quite sophisticated, the Swedish Air Force. In terms of other air forces, you could say that they were as good as French Air Force and Royal Air Force, and it's quite good considering the small population that Sweden has.
En dryg tredjedel av Saab ägs numera av British Aerospace, och man har omvandlats till ett försvarsindustriföretag med bred internationell förankring, där flyget bara utgör 15% av verksamheten. Sverige är inte det enda land som krympt sitt flygvapen, och försöken att exportera Gripen har därför haft det motigt. Gripen kommer sannolikt att tjänstgöra fram till omkring 2025. Och den blir möjligen också det sista i raden av militärflygplan som kan kallas för svenskt.
No, I would be very surprised if any European manufacturer will actually do its own thing again.
Ja, kostnaderna för att utveckla ett stridsflygplan är så stora så att jag bedömer som nästintill orimligt att Sverige för det lilla flygvapnet som vi nu har gått ner till skulle ta de utvecklingskostnaderna ensam, utan det måste till flera, en större serievolym innan man kan fatta ett sådant beslut.
Currently we have 3 European air defense aircraft flying. We have the Gripen, we have the Rafale, and we have the Eurofighter. There will only be one in the future, and Saab will be on that aircraft.